Tillverkningen av träkol. Kolning har gamla anor. För att få träkol för hemsmide så kolade man i en grävd grop i marken som var cirka 1,5 meter djup. I gropen lade man finhuggen torr ved. Man började med att antända en mindre vedmängd i botten av gropen. Då veden började brinna häftigt så dämpades den med påfyllning av mer ved tills gropen var fylld med råge. Sen täcktes veden med grästorvor och efter 1 till 2 dygn kunde kolen tas ut. Den äldsta formen av kolmila, liggmilan, anses härstamma ifrån medeltiden. Till liggmilor användes grov ved i långa längder. Det grova virket rullades in på milan. Under den liggande veden fanns ett underlag av slanor för att få bra drag därunder. Liggmilan var arbetskrävande. Den hade 3 lodräta sidor som man måste bygga upp vägar på för att styrben skulle ligga kvar. En senare typ av liggmila, Österbymila, byggdes upp så att stödväggar ej behövdes. Liggmilor anlades på en svagt sluttande kolbotten. De kolar saktare, men lugnare, enligt en gammal kolare. Och vi ska berätta en gammal spökhistoria som handlar om kolmilor. De var vanligt förekommande förr och där tillverkades som sagt träkol som användes till hemsmide. Vi har funnit den på spökhistorier.blogspot.se och den är där uppladdad av Marcus. Den heter Spöket vid Milan. Det är många år sedan detta hände, det som jag nu ska berätta. Jag var då en pojk på omkring 13 år. Far och jag kolade 2 milor vid Kärn. En gång belägen djupt inne i Värmlandsskogarna. Vi hade tänt milorna och allt artade sig bra så länge far var kvar. Men en dag så skulle han hem och proviantera och stanna hemma över natten. Nu skulle jag få mitt elddop. Ensam skulle jag passa milorna i den mörka natten inne i den djupa skogen. Visserligen låg gården i närheten, men mellan den och milorna utbredde sig ett tätbevuxet skogsbälte. Jag gick ronden i skymningen, såg till att draghålen vid milans botten fungerade, klubbade stubben på toppen, klättrade ner för stegen och gick in i kojan och la mig att sova. Efter en stund så vaknade jag. Jag kände mig orolig. Tände lyktan och så gick jag ut för att syna milorna. På den första fanns inget fel, men när jag kom till den andra så såg jag en skepnad med förvridet ansikte och med uppsträckta händer. Det verkade som att hela gestalten försökte rycka sig loss ifrån något som gastkramade den, men att den inte orkade röra sig ur fläcken. Det var slut på mitt mod. Jag skrek och tappade lyktan och sprang förfärad till kolkojan och slog igen dörren efter mig. Jag låg länge med bultande hjärta och vågade mig inte ut mer. De fick sköta sig själva resten av natten. När det ljusnade så kom far. Jag berättade vad jag sett för honom och hans ansikte fick ett allvarligt uttryck. Jag gissade att han själv sett spöket vid milan. Så han berättade. Det är nu många år sedan ägaren till Kärn där borta hade en enda son. Denne skulle en natt passa milorna ensam, alldeles nu som du gjort. Föräldrarna hans skulle på bröllop i byn. När de kom tillbaka så var sonen försvunnen. Ingenstans så kunde de hitta honom. Man gissade att milorna tagit honom och det berättades ofta att han gått igen. Men det var nu länge sedan det hände. Milbottnarna låg länge nedlagda här, men kom på nytt till användning här om året. Nu dröjer det nog länge innan han visar sig här igen. Nästa år ska vi kolla på en annan plats, sa far tröstande. Jag hade aldrig haft några övernaturliga upplevelser. Eller kanske hade jag det utan att jag hade lagt märke till dem. Men för ett antal år sedan så tror jag att jag var med om en paranormal upplevelse. Innan jag börjar berätta denna historia så vill jag berätta att jag lider av en sjukdom som ibland kan ge hallucinationer. Men då jag haft den här sjukdomen under många år så kan jag lätt skilja hallucinationerna ifrån verkligheten. Nu till min berättelse. Jag var i Three Rivers, Michigan. Besökte min dåvarande pojkvän för andra gången. Vi hade varit i ett långdistansförhållande under ett par år och på grund av arbete och våra ekonomiska situationer så träffades vi bara en gång per år. Jag hade varit där ett par dagar och satt och pratade med min pojkväns bror om spöken efter att jag sett ett tv-program om personers verkliga erfarenheter av spökerier. Och det fascinerade mig. Då berättade brodern att deras hus var väldigt gammalt, liksom en hel del av de närliggande husen. Han berättade för mig att en pojke som en gång hade bott i huset hade begått självmord. På 70-talet. Chockad och nervös så skrattade jag bort det då jag trodde att han bara drev med mig. Men han svor på att det var sant och att han även hade en kompis som hade hört pojken gå omkring där inne. Huset var så gammalt och gnisslade så pass att man kunde ju höra alla gå runt och även berätta vart de befann sig. Senare den kvällen låg jag i sängen med pojkvännen. Och vi började prata om spöken varpå han berättade samma sak som sin bror. Att en pojke hade begått självmord och att man ibland kunde höra honom gå omkring i hallen om nätterna. Jag blev överraskad och jag började bli rädd så jag kröp närmare honom och somnade snart. Men det var strax därefter som det började bli märkligt. Det kändes inte riktigt som att jag sov då jag såg två svarta skuggfigurer ståendes över mig. Jag kände att en av dem var pojken som min pojkvän och hans bror hade berättat om. Han var med en äldre man och den äldre mannen försökte visa honom någonting. Jag var förlamad av skräck. Jag försökte att vakna upp men ingenting hände. Den äldre mannen sträckte fram sin hand och satte den för mitt ansikte. Jag kunde fortfarande inte röra mig. Jag blev fylld av desperation och jag försökte allt vad jag kunde väcka mig själv. Jag kunde höra figurerna prata, men jag kunde knappt höra vad de sa. När det svartnade för mig så flippade jag ur och vaknade. Då kändes det som att någon stod vid dörren. Rädd som jag var så gick jag ner och jag var alldeles för rädd för att gå och lägga mig igen. Klockan var då runt 3 på morgonen. Men det gjorde definitivt inte saken bättre. Snart började jag höra någon springa omkring i korridorerna. Jag frös till och visste inte vad jag skulle ta mig till. Alla andra låg och sov. Vid omkring 10 minuter så hörde jag fotsteg gå fram och tillbaka. Fram och tillbaka för att sedan upphöra. Varje halvtimme efter det så skulle jag höra honom gå omkring. Ett par timmar senare så blev det tyst och jag hörde honom aldrig igen. Jag och min pojkvän gick igenom en svår tid och jag tror att den negativa energin aktiverade spöket. Det var en verkligt skrämmande upplevelse. Min medicin reglerades vid tidpunkten och när jag pratade med min chef så sa hon att gå på din magkänsla. Min magkänsla säger att den drömmen inte var en dröm. Jag tror inte att pojken själv var en ond ande, för han har aldrig skadat mig. Men när det kommer till den andra skuggfiguren så är jag inte helt säker. Barn kan hosta ur sig det mest konstiga och kanske det mest skräckinjagande som man någonsin har hört. De säger vad de känner för eller det de känner igen sig i. Vi ska fortsätta dagens paranormalia att läsa upp läskiga saker som barn faktiskt har sagt. Och det här gör vi innan vår nästa spökhistoria, men håll i er, för det här kanske är värre. Skulle du bli arg om jag slog dig, mamma? Ja, det skulle jag nog. Om jag mördade dig då? Skulle du bli arg då också? Om du mördar mig så dör jag. Och då kan jag ju inte bli arg på dig. Jaha. Ja, det var bra att veta. När min son var 4 år gammal så tittade vi på en dokumentärfilm om Titanic. I den scenen så befann de sig i pannrummet och kameran panorerade från vänster till höger. Min son pekade på tvn och sa: "Det där är fel. Ångpannorna var på andra sidan och jag stod där." Han pekade på ett litet utrymme i pannrummet. "Där stod jag. Och det är därför som jag inte gillar vatten nu." När min lilla syster var i 3-4-årsåldern så var hon ganska morbid. Hon sa ofta att hon var argast i världen och frågade sin pappa om han var arg på livet. Det obehagligaste hon sa var också till pappa: "Jag ska dränka dig i en pöl med blod." Min son sa till mig med en mild röst och en tröstande ton: "Oroa dig inte, mamma. Dig kommer jag aldrig mörda." När jag stoppade om min 2-åring så sa han: "Hej då, pappa." Jag sa: "Nej, vi säger godnatt när vi ska sova." Han tittade på mig och sa: "Jag vet, men den här gången är det hej då." Min lilla kusin ritade en teckning på ett stort svart monster och sa: "Han sa åt mig att rita det här. Han kommer snart för att hämta dig. Du borde gömma dig nu." En spökliftare är ett fenomen där människor med fordon plockar upp en liftare som sedan mystiskt försvinner. Oftast står fordonet fortfarande där i rörelse. Spökliftare har det rapporterats om i århundraden och man kan hitta fenomenet överallt i världen, i väldigt många olika varianter. I en annan variation finns då liftaren går av, precis som en vanlig liftare, och lämnar ett objekt eller lånar någon form av klädsel mot kylan, även om vädret är väldigt varmt. Spökliftaren kan också lämna information som uppmanar föraren att återigen ta kontakt med liftaren. I sådana händelser, då ett klädesplagg lånas av liftaren, är den oftast hittad på en gravsten i den närvarande kyrkogården. Ibland kan den intresserade föraren ta kontakt med familjen till den döde, och att liftaren stämmer in i beskrivningen på den döde och att mötet ägde rum på årsdagen då den döde dog. Den mest kända spökliftaren i USA är nog Resurrection Mary i Chicago. Det berättas att Mary hade tillbringat kvällen med en pojkvän på dansplatsen och Henry Ballroom. Det heter idag Willowbrook Ballroom. Vid något tillfälle så började paret att gräla och Mary stormade ut. Trots att det var en kall vinternatt, men hon kände att hon hellre skulle genomlida en kall promenad hem än att spendera en minut till med sin pojkvän. Hon lämnade platsen och hon hade inte kommit långt förrän hon blev påkörd. Den ryggradslösa personen som körde bilen flydde ifrån platsen och lämnade Mary att dö. Och Mary som älskade att dansa begravdes på Resurrection Cemetery, klädd i en vacker vit dansklänning och matchande dansskor. Sedan 1930 har flera män som kört nordost längs Archer Avenue mellan O. Henry Ballroom och Resurrection Cemetery som berättat att de plockat upp en ung kvinnlig liftare. Denna unga kvinna är klädd i en vit festklänning, en tunn sjal, dansskor samt en liten handväska. Och det sägs att hon har ljusblont hår och blå ögon. Hon är väldigt tystlåten och när föraren närmar sig Resurrection Cemetery så ber den unga kvinnan att bli avsläppt, varpå hon försvinner in på kyrkogården. Likt de svenska legenderna om det dödas julotta, där berättelserna handlar om olika huvudpersoner som har funnits och utspelar sig på en rad olika platser i Sverige, så är legenderna om spöklifterskor i många fall exakt lika. Som exempelvis spöklifterskan på Jamestown Road i North Carolina. Även denna legend handlar om en ung kvinna i en vit festklänning som kan ses lifta under dimmiga kvällar. Många personer har sedan 1930-talet berättat om hur de stannat för att plocka upp kvinnan som vill ha lift hem. Men när de kommit till hennes adress så är hon försvunnen. Den ursprungliga vägen har ersatts av en ny väg. Men den gamla vägen är fortfarande synlig. Även om den och gångtunneln där flickan sägs stå och lyfta är nästan täckt av träd och buskar. Oftast när det gäller spökliftare så är det unga förtvivlade kvinnor som vill ha lift. Men det finns även manliga spökliftare. I England så har en man i en lång grå överrock sätts lifta på vägen A38 nära Taunton i Somerset. I augusti 1970 så stötte en kvinna ifrån Taunton på mannen som stod mitt på vägen för att lifta, varpå hon tvingades väja för att inte köra på honom. När hon sedan stannade för att tala om för honom vad hon tyckte om hans val av plats att stå på, så var han spårlöst försvunnen. När lokala tidningar gjorde reportage om denna mystiska figur så fann man ett antal personer som hade mött samma uppenbarelse på samma plats. Däribland en motorcyklist som hade kraschat som följd. En av dem som hade sett mannen var lastbilschauffören Harry Unsworth som berättade om hur han hade mött mannen flera gånger under 1958. Vid det första mötet så gav han mannen lift när han mötte honom genomvåt ifrån regnet klockan 3 på morgonen. Mannen i den grå överrocken, som alltid hade en tänd fackla i handen, berättade för Unsworth om olyckor som inträffat under de senaste dagarna. Han plockade upp denna liftare flera gånger, oftast i hällande regn, vandrandes längs vägen med en fackla i handen. Harry upplevde inte att det var något övernaturligt med mannen, mer än att han kanske tyckte att liftaren verkade aningen udda. Men han kom att förstå att denne liftare var något utöver det vanliga i november 1958 när en mystisk händelse inträffade. Efter att han plockat upp mannen i grå överrock så körde han honom dit han ville. Men på mannens begäran så väntade Unsworth på mannen som ville hämta in lite bagage och sedan köras vidare längs vägen. Han satt där länge och väntade på honom, men han dök inte upp igen. Så efter ett tag så körde han, irriterad, därifrån. Efter cirka 20 minuters körande så mötte han mannen igen. Vilket var märkligt såklart, då han inte hade passerat ett enda fordon längs vägen. Det var en bedrift att ha rest så långt på så kort tid men förmodligen inte helt omöjligt. Kanske var han en snabb löpare. Answorth försökte undvika liftaren och köra förbi honom, varpå mannen i överrocken hoppade framför lastbilen. Och Answorth väntade sig en tragisk olycka, men ingenting hände. När han stannade och hoppade ur lastbilen så kunde han se mannen i överrocken gestikulera ilsket, varpå han vände och försvann. Kvar stod där chauffören, oerhört skakad och förbryllad över vad han just upplevt. Som sagt så finns det hur många spökliftarlegender som helst ifrån hela världen och ifrån alla tider. Och apropå det så har vi här en svensk berättelse ifrån det glada 1600-talet. En tidig spökliftarsägen finns i den 400 år gamla handskriften om det tecken och vidunder som före Gingo tätt liturgiske oväsendet. Skriven av Johan Petri Klint, präst i Östra Stenby. Händelsen inträffade enligt Klint i februari 1602. En präst och två bönder var på hemfärd i släde från kyndelsmässomarknaden i Västergötland. På väg mot Vadstena så fick de syn på en vacker piga som bad att få åka med. Det fick hon. Och då de efter en stund kommit till ett värdshus så gick de av för att få en bit mat. Pigan var törstig, så de bad hustrun i gården sälja dem en kanna öl, vilket var en vanlig bordsdryck vid denna tid. När hon bar ölkannan fram var ölen i kannan försvunnen. Förbryllad gick hustrun för att hämta en ny kanna, men när hon satte ner den för att fylla på så upptäckte hon att den var full med ekollon. Hustrun i gården bad om då att gå med henne när hon hämtade öl ifrån tunnan. Och när hon återigen kom in med den så var kannan full med blod. Till sist så kan vi tipsa om ett internetfenomen som har blivit lite av en spökliftarlegend som ni hittar på YouTube. Det är det portugisiska filmklippet som är känt på nätet som Ghost Girl och Car Crash. Och med det tipset så säger vi tack och adjö för att ni lyssnat på Paranormalia för den här veckan. Ni har hört mig, Sebastian Krantz, och tack för att ni har lyssnat.